Ja, välkomna till de äldres råd. Vi sitter i normal uppsättning. Jutta Siakus, Per Erik Lönnfors, Ralf Friberg och mitt namn är Geo Stenius. Vi ska tala om aktuella frågor. Det gäller då bland annat budgetförslaget, Brexit, Mellanösternproblematiken. Men vi ska försöka ringa in det här kring frågan om ansvar i politiken. Under förra veckans diskussioner om budgetförslaget kallade oppositionen regeringens politik för ansvarslös. Poängen i kritiken var ju att mycket av regeringens utgifter grundar sig på att man inbillar sig att sysselsättningen ska öka, vilket oppositionen ansåg vara osannolikt. Och om sysselsättningen inte ökar så måste man ta mera lån, vilket oppositionen av ideologiska orsaker motsätter sig. Så, de kära äldre, mina kära äldre, är det fråga om ansvarslöshet eller ideologi i den här frågan? Är det någon som har funderat på den saken? Jutta?
Jag skulle säga att det är både och. Det är både ideologi och ansvarslöshet. Jag tycker ju nog att oppositionen har rätt i frågan att det är lite ansvarslöst. Där tror jag att Peja och jag har lite olika åsikt.
Jaha, hur vet du?
Jag vet, för jag kan berätta det varför. För du är ekonom och du ser alltid som en ekonom på problemen. Och jag brukar säga att jag är mera liksom Margaret Thatcher, fast jag inte annars beundrar England, United Kingdom idag. Men jag är lite på Thatchers linje, att jag tycker att man ska ha, man kan ju inte jämföra statlig budget med hushållsbudget. Men hon brukar alltid säga att man får inte ge ut mera än vad man förtjänar. Och på den linjen är jag också när det gäller statsbudget. Och jag tycker nog att vi har tagit för mycket lån. Man kan lova grönt och skönt och whatever om man tar lån hela tiden. Och vem betalar tillbaka lån? Det är våra barn och barnbarn och barnbarn.
Men om du investerar dem klokt så får du in pengar och räntan är noll. Varför är det inte?
Jo, men när folk inte investerar i Finland.
Ja, no, där har du rätt alltså. Ja. Det är en annan
sak. Det sade just i nyheterna att firmorna inte investerar.
Okej, jag måste ju,
då kan du fortsätta.
Jag kan genast replikera på bra den här saken. Och den här är ju en, den här med att man ska, om man ska spara eller slösa, investera. Så det är en mycket gammal nationalekonomisk fråga. Några hundra år. Och den är fortfarande, som du säger, aktuell. I Tyskland vill man spara och i en del andra länder vill man investera också med lån. Och det här är faktiskt en aktuell diskussion där man nu försöker pressa Tyskland att använda lite mera pengar för att få igång. Men om vi ska hålla oss till den spelöppning som GU gav, så gällde det här med ansvar. Och det beror ju på situationen. Thatcher gjorde praktiskt rätt, trots att hon ideologiskt kanske inte var så på min linje, men fackföreningarna hade i England då
för,
så för mycket makt, och ja, den måste hon det där. Men sen när det gäller, om vi går från Thatcher till dagens Finland, så tycker jag att skillnaden mellan den förra regeringen, den här, är att den här regeringen tydligt känner ansvar för människan, medan den tidigare regeringen kände större ansvar för pengarna. Och det här, givetvis kan man inte gå allt för långt i att skuldsätta sig, men den här, jag tycker i alla fall att den här ansvarstagande för människan inte går för långt skuldsättningsmässigt, och jag accepterar det. Risker finns förstås, men i det här skedet är det inte farligt.
Jag hade en kollega på utrikesministeriet som kallade mig för en patologisk optimist. Och lite av den stämpeln sitter säkert kvar. Konventionellt sett så brukar man ju förknippa ett politiskt ansvar med följande val. Då man säger att okej, att ansvaret utkrävs av väljarna i nästa val. Jag undrar hur ofta det har hänt. Med regeringen Sipilä så tror jag att det hände i viss mån, genom att det var en ganska okänslig regering för medborgarnas behov och situation.
Det var det idag, jag menar.
Idag så tycker jag att vi har en god marginal att uppta lån, i synnerhet som Peje säger, om det går till sådana ändamål som så att säga i längden sen ger avkastning. Man talar ju inom regeringen om att man gör framtidsinvesteringar, och så länge som det är så är jag inte bekymrad. Och vi har ju också en socialdemokrat som har utmärkt sig genom extrem sparsamhet, och det var Mauno Koivisto som chef för Finansbank och som finansminister var ytterst kritisk till att öka utgifterna. Rinne är annat skrot och korn på många sätt.
Men Koivistos tid var ju en tid med alldeles andra räntor än vad vi hade nu.
Mycket riktigt. Jag tror att rekordräntan när det var som värst låg någonstans kring 15%.
Jag kommer ihåg, det kan jag säga, när vi det där byggde för 25 år sedan så var det 16%.
Nej, jag var ganska nära i alla fall.
Men jag skulle hänvisa till Peje nu när jag sa att du kan ekonomi, du är ekonom. Det finns ju de här världsberömda ekonomisterna som har olika åsikter. Ja. Den ena säger att man ska ta lån, den andra säger att man inte ska ta lån.
Fortfarande.
Ja, fortfarande. Det var det jag menar.
Men om vi nu då Geo hänvisar till de här nyheterna där det står att privata företag inte lånar pengar. Och det som vi behöver idag, om man då tänker på den stora frågan som man framhåller hela tiden, är sysselsättningen som är en nyckelfråga. Och det görs ju nu alla möjliga sådana små tekniska försök att hjälpa de arbetslösa att få arbete, och man utgår från de arbetslösa, och det är mänskligt och bra, men det är ju om man inte får arbetsplatser så hjälper det ju inte hur mycket man...
Peje, får jag ställa dig en fråga? Vad tror du att det är orsaken till att företagen inte vill investera?
Därför att de inte ser några vinster i framtiden.
Och de har för mycket skatter?
Eller är det så att de vill upprätthålla en tillräckligt hög dividendnivå?
Nå, det där är svårt att säga. Det är ju, dividender skulle ju kunna få också om de investerar.
Men det är på framtiden.
Ja, på framtiden i dividender. Att, ja, det kan hända, det här går igen, det är en sån här diskussion om kortsiktighet och kvartalsekonomi. Så det är ju en annan sak, men man får fortsätta min tankegång. Aj. Min tankes vilda flytt.
För att det jag där, hade tänkt säga någonting.
Du får gärna det där. Jag måste ju avsluta min tanke, annars får jag ångest. Så att det där sysselsättning får man genom investeringar, genom att bygga till exempel. Och investeringar kan vara offentliga eller de kan vara privata. Om de privata investeringarna inte kommer, så som vi just hörde i nyheterna, så är det ju bra att ha offentliga investeringar. Och den offentliga investeringarna ger sysselsättning. Om vi då bygger vägar och broar för framtida generationer, så är det ju inte vi som ska betala dem kontant, utan vi kan gärna ta lån och betala de här broarna och vägarna sen när vi använder dem under flera generationer. Och då tycker jag det är alldeles bra att de finansieras med lån som dessutom ger sysselsättning.
Ja, det där, jag tänkte bara fortsätta med den tankegången att trots att investeringsaktiviteten då är ganska låg idag, så är vårt land, tycker jag, ganska väl rustat inför den recession som internationellt sett ändå måste komma. Bankerna är ett utmärkt skick. Företagen har resurser. Det ser man, som Georg påpekar, på dividendutdelningen. Och vi är alltså praktiskt taget bättre rustade än någonsin tidigare. Och vår konsumtion är tills vidare ganska tillfredsställande. Så folk använder, åtminstone privat, ganska mycket pengar för tillfället.
Men vad säger ni om det? Det fanns en ekonom i gårdagens blad. Jag tror att han hette Christer Lindblom. Eller
Lindholm.
Lindholm. Och han talar om att EU-länderna borde blanda sig mera i medlemsländernas ekonomi. Och det här tycker ju inte populisterna om. Sannfinländerna är helt emot det. De vill ju ha bort hela EU. Men vad säger ni om en ekonom anser detta? Att EU ska blanda sig mera i vår, i Finlands ekonomi. Är det riktigt eller är det fel? Jag tycker att det är rätt. Vi ska ju samarbeta i EU och lyda också deras förslag. Men vad säger ni?
Ja, men Jutta, det är ju ändå så att de stora länderna är egoister framför allt. Och vi har nog inte stora garantier idag för att de stora länderna tar hänsyn till de mindre särskilda situation. Det har vi ju fått se bland annat vid utnämningen av medlemmar i kommissionen.
Nå, jo.
Jag förstår den här den här honom jag sympatiserar ganska långt med hans tankar och det här, den här förekommer till och med i Financial Times nu krav på en omvärdering av hela det ekonomiska systemet, kapitalismen, marknadsekonomin i mer eller mindre i en kris. Men i fråga om det här EU och medlemsländerna så skulle jag hänvisa då till USA som är en annan form av statsfördrag. Och när man då bildar USA så var frågan den att ska den federala staten ta ansvar för delstaternas ekonomi. Och då beslöt man att delstater får gärna gå i konkurs. De ska ansvara för sin egen ekonomi. Kalifornien och, som skulle kunna vara ett eget.
Finns ju,
man och det här, och det, medan i Europa har man då den linjen att, att den här federala, ska vi säga, att EU kommer till hjälp om Italien som det, och Grekland som det nu råkar vara och Spanien liksom missköter sin ekonomi, kommer de att hjälpa, men inte kommer den federala staten i Amerika och hjälpa delstaterna. Det ska vara på deras ansvar och jag tycker det här är en tanke värd att tänka.
Ja, men där finns ju den synpunkten på att man ska planera tillsammans och försöka liksom ha gemensamma strategier och jag tror att det kunde ju vara en god idé när det gäller EU. Sen så finns det ju den, det ska vi säga, de många politiska trösklar som man ska öva för en EU kan ha någon slags inflytande på detaljer i staternas politiska linjedragning. Men jag tänkte på det här, jag började tänka på det att vad händer om nu som ett år eller ett och ett halvt år om man märker att det här inte finns den finansiella grunden för alla de här grejerna. Och då slog
alltså,
det mig...
Alltså du menar
i Finland. Ja. Men då slog det mig att det där, att man har ju infört någonting som ni före detta politiker kanske har lite saknat, nämligen regeringens aftonskola, som betyder då att de olika ministrarna sitter och diskuterar saker och ting och då kanske liksom kan jämka var på sitt håll. Medan tidigare det var väl Matti Vanhanen som hittade på det här med att ministrarna och ministerierna ska vara fullständigt oberoende och att det inte finns den här diskussionen.
Det började med Lipponen.
Jag tror att det var efter Lipponen.
Det här är en gamla sak.
Det spelar ingen roll, men i varje fall så är det ju en central, vad ska vi säga, förändring i den meningen att om man kan diskutera sinsemellan så behöver inte ministrarna sitta där och känna sig att de måste vakta på sin tomt eller att ni inte överhuvudtaget ni andra har någonting att säga om det här, utan utgångspunkten är att man kan jämka.
Aftonskolan var nog en mycket bra idé. Av någon anledning, jag minns inte mera vilken, så satt jag med i aftonskolan som så här åhörare. Jag var väl ordförande i något utskott, tror jag. Och där måste jag säga, som Geo säger, att där kunde man jämka. Man kunde komma överens, man diskuterade där. Och så jämkade man till en kompromiss som man sen föreslog.
Jag tycker att jag har läst att vi ska börja med aftonskolan.
Jo, jag har, det var det jag ville, säga. Att det har stått i tidningen, eller i tidningarna,
nästa vecka som är,
att de ska börja igen för att det var en så god idé.
Och plus
det
för regeringen.
Det här gör ju det möjligt att man betraktar regeringen som ett så att säga sammansvetsat kabinett.
Precis, ja.
Och därmed så bör den i princip ha en lite klarare profil än om varje minister liksom källar vid sitt eget träd och ingen sammanfattar det till någonting som kan omfattas av hela regeringen. Det är ett bra sätt att förebygga interna kriser, skulle jag säga.
Men varför slutar man med aftonskolan? Det kritiserades ju och det sades att det var någon sorts centerpartistisk idé. Jag vet inte vem som startade aftonskolan.
Kajander
37.
Ja, Kajander, just så.
Vet någon varför det kallas för aftonskolan?
Därför att Kajander var en sån där professorstyp. Så ministrarna tyckte att de kallades till rektorn. Och det där för att hålla aftonskola.
Jag har hört samma förklaring. Ja.
Onsdag kvällar. Varför var det på
onsdagskvällar?
Samma kväll som
Svenska
torsdag.
Klubben sammanträdde.
Nej, det var på torsdag för att föredragningen var ju på fredagar.
Ja, presidentföredragningen. Men jag har för mig att regeringen fattade formella beslut redan på torsdag.
Okej, du har säkert rätt. Ja.
Vi ska inte börja med en dialog med GEO, men i EU försökte man då faktiskt i början ställa sådana regler för skuldsättningen för staten.
Det finns ju fortfarande.
Ja, det finns, men de första som bröt mot de här reglerna var Tyskland och Frankrike.
Ja, ja. Och nu har vi Italien som är någonstans uppe i 180% av... Ja.
De har ju bytt regering, kanske det blir lite bättre för den här...
Men får jag gå över nu? Jag tänkte att vi skulle fortsätta med lite med den här ansvarsgrejen. Hur ser ni på det här med Brexit? Här har vi nu tyckt att i Finland så är det en blandning mellan ideologi och det där, vad heter det, ansvarslöshet eller ansvar.
Populism.
Hur är det nu? Tycker ni att, det, att man med gott samvete kan säga att den här Brexit, vad ska vi säga, följetången har hanterats på ett ansvarsfullt sätt? Det här var nu en så förfärligt ledande fråga.
Minsann inte på ett ansvarsfullt sätt. Det har ju gått upp för denna Boris Johnson alldeles nyligen vad Brexit innebär. Jag tror att han fick veta det först när han var i Bryssel och Jean-Claude Juncker berättade för honom vad det hela gick ut på. Så det var en förfärligt förlegen situation för honom. Och jag vill säga att hur kan människor någonsin mera lita på politiker när man ser på hela den här karnevalen kring Brexit? Alltså att man med lögn kommer fram till en sån här situation där halva folket är för och halva folket är emot Brexit. Och jag såg en sån här stor konsert som heter BBC's Prom-konsert. Och det var ganska roligt för det var 6000 människor i Albert Hall. Och nästan hälften hade EU-flaggan med sig. Andra hade UK-flaggan medan hälften hade EU.
Och Zachary Oramo ledde, va?
Jo, Zachary Oramo, som vi sa.
Får jag ställa en fråga också, Geo? Det är den, kommer euron och eurosystemet att hålla för Brexits påfrestningar? På något sätt har jag en känsla av att det här försvagar euron som institution.
Varför tror du det?
Det är därför att de ekonomiska följderna blir ganska betydande.
Men tror ni att Brexit blir av? Jag tror inte att det blir av. Jag tror att det hindrar det i sista minuten. Hoppas jag åtminstone.
Det där kan man inte veta.
Nej.
Men det där, jag vill återgå till det där ansvarsfrågan och hur man har kommit till denna absurda situation. Nej. Där England som under 400 år har haft det mest stabila samhällssystemet utan diktatorer och utan revolutioner, att nu plötsligt hamnar i det här. Och nu har David Camerons memoarer utkommit och blivit recenserade av Chris Patton. Han har ju utpekat som syndabocken.
Men han ångrar sig inte.
Nej, han ångrar sig inte. Han förklarar sig nog, men det där, det är ju mänskligt. Men om vi nu går till den här ansvarsfrågan så på basis av de här memoarerna och en artikel som Johnsons yngre bror Joe Johnson skrev när han avgick från regeringen, från sin brors regering för ungefär ett år sedan, så går nog ansvaret för den här politiken djupare. Man kan lägga den på Cameron, för att det var ju han som gjorde det katastrofala misstaget att utlysa den här omröstningen under det här katastrofala året 2016, när också Trump blev vald till president. Och det här,
annus horribilis.
Det var lite det. Och för att Cameron, som hade varit framgångsrik ända till dess, och som var det här också Oxfords kille som på samma sätt som Johnson, så han hade varit framgångsrik och England hade varit framgångsrikt delvis tack vare då, ja, det här går då tillbaka till det där 70-talet och 80-talet, delvis tack vare att de gick med i EU och fick en stor marknad, så det blev en framgång för England. Och sen hade de den här Nordsjöoljan som var en sån här bonus som England fick, så att Englands ekonomiska utveckling vände i början på 70-talet, från att det var väldigt dålig ända sedan andra världskriget, så blev den mycket bra, bättre än i Europa. Men trots det här så fanns det på grund av dessa nationalistiska stämningar inom det konservativa partiet, inom Tories, så fanns det ett motstånd mot EU. Det här måste då Cameron som statsminister, premiärminister, kämpa mot. Så han hade ett motstånd inom sitt eget parti.
Mm, ja.
Och sen hade han ett motstånd från den här Farage. Så han blev politiskt attackerad från två. Och då försökte han då klara sig politiskt där. Och det ledde till att han måste vara EU-kritisk inom EU. Så att han drogs bort till exempel konservativa partier från den här Europaparlamentets konservativa grupp. Och skapade då en motsättning mellan England och... Och sen trodde han att han skulle klara avvärja den här kritiken från Farage och från de här konservativa inom hans eget parti med denna omröstning, men där räknar han fel. Så den här ansvaret, med den, alltså ansvaret, man måste ha en lång monolog för att placera det här ansvaret på alla de som ska bära det.
Men det jag tror att Brexit inte blir av, för precis som Boris Johnsons broder har avgått från partiet, så avgår den ena efter den andra i Johnsons regering. Och till slut alltså blir det då en inre revolution, så att säga. Och när de nu äntligen upptäcker, alltså det är ju så, Zachary Oramo blev ju också intervjuad där i Albert Hall om Brexit, och han sa att han som konstnär kan inte uttala sig om politik, men han säger att det är väldigt dystert i London, men tyvärr på landsorten är de för Brexit. Det där, så att man får se hur det går.
Det är ju ett gammalt fenomen egentligen, att det finns sprickor inom det konservativa partiet. Ja. Det hade alltid funnits.
Men också inom Labour.
Politikerna byter parti lättare än hos oss. Ett lysande exempel på det är ju Churchill.
Precis,
bland annat. Som sen en gång i underhuset sa att nu är det ju märkligt fenomen det här, att han aldrig tidigare sett att råttorna simmar mot det sjunkande skeppet när han hade förlorat några medlemmar. Och det finns en sån här klubb som heter Klubb 1922 bland annat, som har stort inflytande vid val av premiärminister och ministrar. Så det finns i generna på brittiska politiker att man kan oskadd byta flagg om det behövs.
Det som jag tycker är intressant att de här parlamentsledamöterna ändå har låtit den här situationen blir så här fruktansvärt katastrofal. Alltså det här ansvaret för slutprodukten tycks nog liksom ha varit långa
delar
borta.
Men det grundar ju sig på lögner. Det var ju Farage
och
hela bunten.
Men jag menar att någonstans jag måste fundera på, alltså, om inte det här med Emmans valkretsar. Alltså det att man inte har proportionella val, vilket då förekommer både i England och i USA när det gäller presidentvalet, där då delstaterna liksom winner takes all, och i Frankrike också, där de politiska systemen i de här tre länderna har alla genomgått en enorm omformning. I Frankrike har alla gamla partier försvunnit. I England så sitter parlamentsledamöterna och funderar mera på hur klarar jag mig i följande val om jag röstar så och så, än vad blir resultatet av detta för England. Och i USA ser vi ju hur det hela har liksom transformerats. Och där liksom nu lögnen tillåter som maktmedel mycket mer än oftast.
Men Geo, det gör ju alla.
Det här visar ju också att det brittiska parlamentet har ganska få regler, och i synnerhet ganska få skrivna regler. Så att väldigt mycket i deras arbete beror på, så att säga, hur man har gjort tidigare, vad finns det för precedensfall och på hur talmannen agerar. Och den nuvarande, eller den tidigare talmannen John Barkow, eller vad han hette, så han har blivit mycket kritiserad, och han har haft det mycket svårt att liksom få parlamentet att hålla sig till saken.
Order,
please.
Men hörni, nu är det ju så med alla politiker, jag talar nu till Geo, att alla politiker fungerar på samma sätt. När de röstar så tänker de alltid att jag vet precis hur jag ska göra, men gör jag så här så mister jag väljare.
Men det är lättare liksom att få allting på sig själv om man är ensam i den där valkretsen nu. Det är ju så svårt liksom ändå att tänka sig att okej, man går med massan, och att det där, det gäller, det kan vara att du förlorar ett antal röster men du kanske ändå kommer in. Ja. Mm. Men om du har en vågmästarställning i ett engelskt valdistrikt så behöver du inte förlora väldigt mycket så är du ute.
Kort sagt, Liberalernas misslyckade försök att bli ett stort parti bevisar din tes. De har oerhört svårt att göra sig gällande. Också då sympatierna ute bland folket är ganska starka för Liberalerna. Nu verkar det som det skulle...
Men du måste få så hemskt mycket till. Liksom.
Det här valkretssystemet har ju nog diskuterats och det kommer säkert att diskuteras i England. Jutta ska då säga när hon talar om de här lögnerna och Johnson lurar säkert Cameron, men det sägs också att det är inte någon ursäkt för en politiker. Nej, att bli lurad.
Jo, men människorna låter ju sig luras. Hör bara på populisterna. Folk tror på dem.
Jag talar om politiker. En politiker blir lurad av en annan politiker. Jo, så det är
men politikerna kan också lura sina väljare. Titta nu på Sannfinländan.
Vi går in på en populistisk linje som jag gärna undviker i det här seriösa programmet.
Jag tror den riktiga termen är att man duperar väljarna.
Men om vi går, jo, det är en bra term. Men om vi återgår till den här ansvarsfrågan så måste ju absolut den här Boris Johnson utsättas för akt och kritik för brist på ansvar.
Men har det någon betydelse?
Ja,
om han liksom manipulerar de här systemen så att han plötsligt är ut ur Brexit och premiärminister.
Men om vi säger att medierna stöd.
Men Labour talar ju för att de ska ha en ny underhandling med EU. Men EU säger ju stopp till allting, de ändrar på ingenting.
De ska ha en bevis för att någonting har ändrats. Ja.
Det politiska ansvaret mäts ju ut av röstarna. Och det kan hända att den här situationen är sån att det kommer han aldrig att bära. Utom att han själv försvinner ur politiken, vilket han kommer att göra. Men då han bär då ett personligt ansvar, men det politiska ansvaret för landets väl och ve, så det kommer han inte att...
Ja, jag tänkte att vi skulle ännu kanske hinna med lite tala om den här eldfängda situationen i Mellanöstern, eller mera eldfängda än kanske normalt. Kanske via Trumps politik också och ansvaret där att nu har vi ju hamnat i en situation där det inte alls är omöjligt att det bryter ut en riktigt förfärlig eldstorm och det är svårt att ens föreställa sig vad det kan leda till.
Det förskräckande är bland annat att Trump framstår som vapenlös. Han har inga medel egentligen att få till stånd ett avgörande med Teheran. Därför att mullorna spelar inte enligt Trumps regler.
Nej, alltså, det hela tycker jag har startat i det att han ville hoppa av det här avtalet som västmakterna hade gjort med Iran. Och då blev ju stämningen mycket svårare. Och så eskaleras det då hela tiden lite. Och jag vet inte riktigt, har ni någon tanke på hur det här kan stoppas?
Trump kan man ju inte lita på. Han kan ju ändra sin åsikt från en dag till en annan. Han twittrar det ena och twittrar det andra. Så att jag är mycket rädd för överhuvudtaget vad han ställer till med.
Men jag tror att han är mycket rädd för att liksom ingå i direkt krigshandlingar.
Det tror jag säkert du har rätt
i. Jo, det har han sagt också själv att jag kan göra det och det och det mot Iran, men jag vägrar att göra det. Ska så det är ju en rätt på sätt och
vis. Om vi ska ställa ansvaret på någon här så är det nog på president Donald Trump och hans sätt just som Geo sa att frångå det här avtalet, kärnvapensavtalet med Iran och hans motiv som man ju inte kan se så där i grund och botten, men indikationerna att han vill göra allting tvärtom mot Obama, vad Obama gjorde, så det har nog blivit både omvittnat och är trovärdigt. Och nu beter han sig ju alldeles mot de gamla revolverhjältarnas regler, det vill säga man ska aldrig dra en pistol om man inte är beredd att skjuta. Så nu står han där lite med pistolen i handen utan att skjuta och då blir han en löjlig figur så att ansvaret, hans ansvar kommer nog inte att utmätas på något annat sätt, att han inte får återfå presidentskapet. Det frågas att han kan ändå det där få det. Men det är i Amerika som ändringen måste ske.
Precis.
Där måste man gå bort från den här veliga politiken som innebär en upptrappning, just den farliga upptrappning som
Men vad menar du med veliga politik? Jag tycker det här
är Amerikas politik är velig därför att han hotar med krig utan att ändå våga börja ett krig.
Ja, men att, ser ni någon chans i att man tar tillbaka då vissa av de åtgärder som man har gjort? Alltså, nu sitter man, tycker jag, på randen till ett krig, talar om nya sanktioner och så vidare. Det kan ju inte bli bättre på det här sättet. Mm. Det enda som kan hända är att en ny gnista tänder.
No, men Trump är ju en kameleont. Han kan ju ändra sig från en dag till en annan. Det är det jag försökte säga. Men
det behövs nog någon
mer. Är läget lugnt i Iran då? Jag har en känsla av att de yngre generationerna i Iran är starkt kritiska mot det här religiösa väldet.
Jo, det stämmer.
Det är säkert så. Kan det hända en omvälvning?
Men jag undrar om om det så att säga gör situationen lugnare där.
Ett annat motiv än det här att göra annorlunda än Trump, än där Obama hos Trump är ju kanske det att han gör det misstaget att han tror att han kan hjälpa en opposition i Iran. Mm. Och det är ju ett önsketänkande, så vi får nog vänta tills om drygt ett år när det är val i Amerika och sen hoppas på att det kommer tillbaka några förnuftiga diplomater i USA som långsamt bygger upp ett nytt förtroende och en ny diplomatisk diskussion från början. För nu hade kört sig.
Men demokraterna har ju inte någon bra presidentkandidat.
Det är en annan
de hade John Biden.
Säkert tala om det här. Ja. Presidentkandidaten ännu många gånger under det kommande året.
Jag tänker bara på Biden som Trump går åt nu, som han hittar på någonting som Bidens son har varit med om och sånt där. Det är liksom, de slåss nu, de har en sån där kamp inom
demokraterna.
Ja.
Jag tänkte bara att kanske vi kan öda några ord på det här som tycker hänger intimt ihop med hela ansvarsbegreppet, att lögnen har blivit ett politiskt vapen som kan användas på ett annat sätt. Eller ännu mycket, ska vi säga, mera grällt än tidigare. Tidigare var lögnerna mera kanske sofistikerade. Lögnen har ju nog använts hela tiden i politiken, det ska jag inte säga. Men att är det så att vår uppfattning om lögnen har på något sätt fördunklats genom till exempel sociala medier,
eftersom
där det används hur mycket som helst.
Och man har ju framgång med lögnen. Då tror ju folk på lögnen.
Men det har väl folk alltid haft.
Det är ju en förfärlig utveckling.
Ja, det finns ju bara egentligen oberäkneliga faktorer i den här Mellanöstern-krisen.
Ja.
Vad händer till exempel om Israel känner sig starkt hotat och som första makt i världen använder kärnvapen?
Hur går det för Netanyahu? Det har funnits ett långt program om Netanyahu och han gör ju absolut inget positivt intryck, men där är han ju väldigt...
Nu är vi nu inne på en, tycker jag, annan fråga än vad jag ställde. Sorry. Men att det...
Nu är det frågan om ansvar, det är ju hög grad relevant i frågan om kärnvapen.
Du var inne på lögnen,
men kanske vi har anledning att ta upp lögnen i ett senare program. Vi har inte egentligen någon tid kvar att det där behandla det mera på något intelligent sätt.
Det var sant.
Vi gärna strävar till.
Det var sant sagt.
Jag ber att få tacka för intresset. Delresord återkommer igen om 2 veckor.